Nu ska vi lyssna på programmet Efter åtta, idag med Göran Bjuremalm. Programmet är producerat av Pingst Mullsjö Nyhem.
Ja, då kommer vi lite grann historik från Munkarid. Och jag heter som sagt Göran Bjuremalm. Jag är född den 1931, men vi ska börja lite längre tillbaks. Gudmund Sager köpte Munkarid 1827. Men före dess så var det en egen gård. Och det var en stor gård som hade 9 torp under sig. Och skog fanns det till exempel om man åkte från Mullsjö över Nybron och bort mot innebandyhallen, Nyhemshallen. Då var all skog ändå till Nätres gräns, det hörde till Munkarid. Jag bara visar vilken stor gård det var. Och just 9 torp. Ett av torpen var lilla Munkarid. Och där höll gården en egen soldat med allt vad det innebar. Och sen farfar min, han flyttade hit till ett av torpen i Munkarid. Det var så att Sager flyttade över ägor och mark efterhand till Fors. För de gårdarna som var där, Essered och Sörarp, de var i sig var för sig mindre än Munkarid. Och han ville ju få till en stor gård. Så det flyttades ner. Och när han började avveckla och flyga över mark, det kan jag inte utan till. Men som sagt, från 1917 när min farfar flyttade in i ena torpet, då var det 2 torp i Munkarid. Och sen kom så småningom far och tog på 30-talet ena torpet. Och sen 43, när statssystemet upphörde, då blev det en arrendegård av de 2 torpen i Munkarid. Och där arrenderade far från 43. Och de hade då cirka 6 kor, 4 grisar, en häst, 30-50 höns. Och sen var det försäljning av mjölk. Och det var Nils Eriksson utifrån Bjurbäck som körde mjölkbilen. Och den upphörde som sagt var 1973. Och i och med detta så var det ju inte meningsfullt längre att försöka sälja mjölk. Så då avvecklades korna. Och så det hade stora konsekvenser. För att kunna fortsätta sälja mjölk måste man investera i en tankanläggning med kylning. Och de flesta mindre jordbruk de hade ju inte råd med det. Så det blev en väldig omvälvning med jordbruken. Sen föddes jag som sagt var 1931, min syster Berit föddes 1935. Sen är familjen här ofta i Munkarid. Det är med hustru, vi gifte oss 56 och sen har vi har 2 barn, Helena och Roland, och de i sin tur har varit 2 barn. Och de kommer hit på sommaren ett par månader efter midsommar. Och sen så åker de skidor i januari till mars, och de trivs väldigt gott här, så de gillar det här området. Jag tror vi gör så här, om vi ska ha någon musik och hitta någon ifrån den här tiden, så var det alltså Glenn Miller som var populär på 1940-talet, kanske en bit närmare in till 50-talet. Så jag föreslår att vi tar en liten musikstund med Glenn Miller. Jaha, då fortsätter vi med mina övningar. Det var dags för skolgång. Och det var alltså i Bjurbäcks skola, småskolan. Och det var 6 kilometer dit. Det var 4 elever som började i första klass. Och som regel hade man någon förälder med. Mor var med mig. Och det var ju en stor sak att börja skolan. Och jag fick en uppgift. Jag blev framkallad av lärarinnan. Och så hade hon en kulram. Och den var väldigt stor. Det var 10 rader med 10. Och den 10:e raden var det 3 extra kulor. Och hon frågade då om jag kunde räkna någon kulor. Ja, jag satt igång i lugn och ro. Och jag räknade ifrån 1 till 3. Jag räknade igenom alla 10 ända till 13. Så det tog en avsevärd tid. Hon har kanske inte tänkt sig det, men hon stoppade mig inte. Så det klarade jag av. Det var första dagen. Andra dagen, då var det riktigt besvärligt. För att då skulle vi börja försöka läsa. Man skulle ljuda och titta på stora bokstäver och ord. Och vi höll på en hel timme och hon talade om hur det skulle vara och vad man skulle säga. Och jag satt där och jag blev inte ett skvatt. Jag tänkte, det här går aldrig för mig att gå i skolan, för jag förstår ingenting. Och sen slutade vi med det och jag funderade. Så fick jag hjälp sen, så småningom någon annan. Jag hade slagit upp fel sida. Så jag kunde ju inte fatta vad hon sa och försökte lära ut. Så det ordnade upp sig så småningom då med den här övningarna. Vi hade en lärarinna, fru Sandström. Mycket skicklig och sträng. Det var inte lönt att mucka där inte. Och då klarade man av 1:an och 2:an och vi var alltså i samma sal hela tiden. Första och andra klass. Och man tyckte det var oändligt innan man skulle komma till andra klass. Sen fick man höra på bygden många som sa att det var synd om oss som vi fick gå i skolan varje dag. För året innan så hade det hela tiden varit bara annan dag skola. Så det tyckte de var otur. Men jag får väl säga efteråt att det var nog bäst att man fick gå varje dag. Sen skolvägen, om vi hoppar till den. Den var 6 kilometer från Munkalid. Och sen var det ju då i början på 40-talet. Det var ju mycket snö uppåt 1 meter och uppåt 40 grader kallt. Och jag åkte ju skidor för att när det snöar så mycket att röja någon väg, landsvägen, den kom på 2-3 dagar senare. Så det var inte klart. Så jag åkte skidor till och från under vintern. Och det var vi inte nog mer med det. Sen sa barnbarn till oss som bor i Stockholm, när det var så kallt, ställde man in skolan. Och jag sa, hur skulle det gå till om vi har kommit ett gäng frusna barn och skolan var stängd? För telefon fanns ju bara, jag tror, på ena handens fingrar i Bjurbäck. Det var skolläraren, pesten och taxiförarens medel och sen de som hade växeln och någon till. Så det var ingen av mina klasskamrater som hade telefon hemma. Så det hade ju inte gått. Så det var bara att jag åkade dit och skolan var varm. Det var liksom skolvägen där. Så småningom, ja, sen kom vi då upp i folkskolan. Och det var också annorlunda, för att där hade vi en lärare som heter Robert Hessel. Mycket skicklig och hade respekt med sig. Vi satt alltså klass 3, 4, 5 och 6 i samma lokal. Och vi läste parallellt så att säga 3:an, 4:an, 5:an och 6:an. Och när kanske 5:an och 6:an hade någon räkning så hade 3:an och 4:an de muntligt. Och så växlar man så där. Jag lärde mig tydligt för att koncentrera mig. Jag hörde inte på ljud utifrån. Skulle man räkna så räknar jag. Och det får jag lida för en idag. För när jag håller på med något sånt där då hör jag inte något annat. Men det ordnar sig. Och det var samma där när man så småningom då tog examen. Vad skulle man då göra? Ja, läraren tyckte att jag hade klarat mig bra så jag borde fortsätta. Men det var inte så enkelt som skulle man gå i realskola, det var Jönköping. Och då måste man på vintern åka skidor till Mullsjö 6 kilometer och sen tåg och sen vidare till skolan. Och sen omvänd väg tillbaks. Så det blev verkligen långa dagar, så det föll åt sidan. Sen hade man lite resonemang mot att man skulle kunna åka till Katrineholm och inackortera med. Men det hade kostat mycket. Och jag började redan då prata om vad hade de för idrottsföreningar där, så hon tyckte väl inte jag var så där motiverad, så jag blev inget av med det. Då tar vi lite grannmiller till. Ja, då fortsätter vi och Jag kom på sen att 44 när jag var 13 år, då var det ju dags under vintern att gå i kyrkan varje söndag om man skulle konfirmeras. Nu hände det så att det var en stockholmare som jag skulle läsa privat för prästen, och det skulle gå på 4 veckor mitt på sommaren direkt. Och då var prästen rationell, så att vi andra 4 stycken, vi fick ansluta där. Och det tog vi ju tacksamt emot. Och då blev det bara kyrkobesök 4 gånger. Men det var inte det som var poängen. Sen när vi väl skulle konfirmeras och var framme i kyrkan, då skulle en flicka läsa ordspråket som lyder så här: gårdagen är förbi, morgondagen har väl sett, idag hjälper Herran. Hon vände på det och sa att morgondagen är förbi, gårdagen har väl sett, idag hjälper Herran. Och jag tänker, vad gör prästen nu? Han var så inne på att hon skulle läsa rätt, så han sa högt och tydligt att det var rätt, och så var den saken klar. Ja, sen var det dags för arbete. 1944-46, då arbetade jag i Bjurbäcks snickerifabrik. Och jag avancerade ganska fort, fast jag var bara 13 år, så att jag kom ganska fort och fick handskas med den farligaste maskinen som hette fräs, där man gjorde alla konstiga utslag. Och det var naturligtvis inte lagligt, men det är ju preskriberat. Men det hände sig ibland, om någon enstaka gång var någon inspektion. Då kom chefen där och sa, du kan väl ta en promenad och hålla dig liksom undan. Och det gjorde jag. Det var det. Sen slutade jag där. Och sen så läste man ju i tidningarna om Sixten Jernberg. Och hur han tränade, han var duktig skidåkare. Och det intresserade mig. Så jag tänkte, jag får börja från grunden. Så jag högg i skogen på vintern 1947-48 3 kubikmeter ved, och var klar ungefär 2. Och sen åkte jag på det 10 kilometer skidor på tid varje dag. För blåspåret gick precis som vi munkade i. Det höll jag på med 47-48. Och jag kom ner på tid på trädskidor. Jag började med 45 minuter på bilen och var nere 39 på slutet av 48. Och det var egentligen vad vi liten hade för tider på träskidor. Under den tiden så jobbade jag också i Rufors park i sommartid och lärde mig klippa gräs och plantera lite blommor. Så var den delen. Sen kom en annan speciell händelse. Det var ju så att jag skulle ta körkort. För jag var ju 18 år på våren 49. Och nu går man ju utbildning, och det kostar ju väldigt massa pengar. Jag hade redan då börjat hos Engman, var med och lastade med timmer och sånt där på en lastbil. Så jag var liksom in i det gamet. Sen åkte jag med Einar Gustafsson, han hade körskola här. Och han hade 3 elever som skulle köra upp i Falköping. Då 49 var jag, och då lyckades jag komma med där. Jag hade inte tagit en lektion, och han hade väl anmält mig också, så jag fick inte köra bilen dit heller. Utan sen träffade vi den här inspektören som skulle kolla oss. Och då sa han till mig att sätt det här och kör, sa han. Jag hade ju inte ens suttit i bilen, det var en gammal bil. Den stod i en uppförsbacke. Och det var ju inte något bra odds för mig. Men jag skulle köra igång, och jag gasade inte till ordentligt, för bilen var svag, så jag blev motorstopp direkt. Men jag vred igång den, och så körde jag ungefär 75 meter upp för backen, och sen sa han på första gatan till höger, du kan svänga in här och köra 50 meter. Nu kan du stanna och gå ur, sa han. Jag tänkte det var ett kort prov. Sen de andra fick köra väldigt länge, en halvtimme var. Och sen kom så småningom då teoretiska frågorna. Jag fick inga frågor, de frågade om andra och grilla. Någon gång frågade han mig om jag kunde svara på frågorna. Jag kunde ju alltid. Ja, och sen när han höll predikan sen, då var det mycket tveksamt om de där 3 som åkt så länge. Och sen frågade han mig, har du kört bil förut, sa. Och jag tänkte, ska jag vara laglig så måste jag nu säga nej, för jag är ju just fyllt 18 år. Men jag tänkte, skitsamma, jag har ju fått gå ur, så jag får ju inget kökort ändå. Så jag sa så här, jag har kört lastbil sedan jag var 13 år. Så jag har märkt det, så jag blev inte skräckslagen när jag fick motorstopp. Så jag fick min körkort direkt. Och sen kom jag på efteråt att jag funderade att jag åkte med innan i bilen och jag tror aldrig jag betalade ett öre för det. Jag åkte bara med och så fick jag mitt körkort. Så var det med det. Då har jag ju fått körkort. Sen så blev det så att uppe i Falköping, där hade ju Engman en trävarufärg som hette Klingers. Och när vi lastade av där så stod en stor lastbil som skulle till Mullsjö och då ringde de upp och kom på. Jag hade ju körkort. Så då bestämde de att jag ska ta den stora lastbilen till Mullsjö. Ja, den jag åkte med han gillade ju inte det, men jag tog lastbilen. Och sen när jag kom till Mullsjö, hette Engman, då var jag ju med bil. Ja, då saknade jag chaufför, så då blev jag chaufför direkt på stor lastbil. Och där körde jag sen ända till och med julen 1950, jag flyttade ju från 1955. Ska vi ta en kort bit? Vi tar bara två låtar nu. This happened once before, when I came to your door, no reply. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. Ja, då kom vi fram vidare i Mörsjö, skidåkning. Det började när jag var 5 år. Och sen från 10 år när jag var där, då hade ju Mörsjö friskol startat. Så då började jag med backhoppning. Och sen fortsatte vi med de här ungdomstävlingarna när jag var längdåkning. Och där tampas jag väldigt mycket med Pontus Karlsson som var ju en väldigt stjärna. Och på flera år där så lyckas han vann som regel, men en gång slog jag honom en sekund. Och det har jag påminnt honom då, så det kan han inte neka till. Sen var det också ett vandringspris. Det var stiftarnas vandringspris. Det var backhoppning och sen var det längdåkning 5 km. Det var en här nordisk kombination. Och jag var 14 år och skulle fylla 15 och det var för juniorer. Och första året 45 eller 46 hade Mats Lindqvist vunnit för han var ju 4 år äldre än jag. Och Björn Fagersson var med. Men sen när jag ställde upp där, om den nu var 46 tror jag. Då blev jag tvåa i backhopp och tvåa i längd så nära segraren. Så när man slog ihop det så vann jag över de här S-en. Och sen fortsatte det så jag vann vandringspriset 3 år sedan i följd. Så det blev mitt. Det var en stor sensation. Backhoppskidorna hade jag sparat för jag köpte egna 240 långa. Och de kostade 120 kronor och var hickory. Och vad skulle jag göra med dem? Jag tävlar inte längre. Så jag ringde till Mullsjö hotell heter det nu. Frågade om de ville ha dem att sätta upp. Och det ville de. Så de sitter i uppgången till rummen. Där sitter mina backhoppskidor med namn och allting. Så det kan du få titta på de som vill. Som sagt, så det var min skidsäsong. Nu är det klart med skidorna här. Sen kan jag ta en annan sak då. När jag sökte som fältflygare. Delen, det var 1500 sökare och den första delen i Mullsjö, det var en läkarkontroll. Och det var lite intressant för jag skulle ha ett blodprov och jag hade jobbat, jag hade blodådror som remmar på armarna. Och då var det en nyexaminerad sjuksköterska förstod jag. Hon började sticka 3 gånger, det gick inte. Och så vilade hon och svettig och sen stack hon 3 gånger till. Och då började jag tröttna också och sa till henne, nu får vi skärpa dig. Så den sjunde gången fick hon tag i en blodådra. Det tog sin tid, men det var riktigt. Sen kom nästa roliga grej. Jag skulle kolla om jag hade normalt färgseende. Och då var doktorn med och han tog fram en bok och jag skulle läsa siffror. Och det gjorde jag och han såg mer och mer bekymrad ut. Jag tänkte, är det fel på mig? Nej. Så gick han och hämtade en syster och fick läsa en annan bok. Och då såg hon samma som jag och då konstaterade doktorn. Tyvärr så var han färgblind, jag visste han inte om. Han såg inga siffror. Sen kom nästa intressanta grej. Jag fick åka på hörselkontroll till Göteborg på en specialinrättning. Och jag åkte ner en gång. Och sen kom det bud, du måste komma ner och göra om det. Då tänkte jag samma, jag hade aldrig märkt att jag hör dåligt. Så jag frågade när jag kört andra gången varför jag kom hit. Jo, sa de, du hör nästan bättre än spädbarn över 20 000 svängningar på det här diagrammet. Så att vi trodde det var fel på vår apparat. Men det var det inte. Och sen att jag hörde så höga ljud, jag fick att vila, för när tvn kom, då hade de sån där toner som låg på så hög frekvens. Så ingen annan hörde, men om de började med det så fick jag gåshud på kroppen, det gjorde ont i hela kroppen. Men nu med allt buller jag varit utför så har det dämpat, så nu har jag inga sådana bekymmer. Ja, då tar vi den sista, bara en låt.
I'm feeling blue, tell me, oh, what can I do?
Ja, då avslutar vi Lilla Mullsjö-sessionen med att jag segrefyr i alla fall 48-49 ner på Jönköping. Tog A- och B-diplom, då satt man i en liten maskin, man satt på en stol i friska luften. Där ingen fartmätare, ingenting, bara lyssna på vindens ljud. Och det var intressant. Så var det klart. Nu får vi hoppa till flygvapnet. Sommaren 1950, då var alltså 1500 sökande. Och så småningom till skolan i Hägernäs, då blev det 164 som blev intagna. Och så där var det också, man skulle läsa engelska, matte, fysik, kemi och geografi och svenska. Och där skulle man också vara godkänd och bli förberedda inför Ljungbyhed med flygskolan. Och där visade sig sen att det var lite ojämlik bakgrund på eleverna. Kravet var folkskola. Men när det visade sig av de 164 så var vi bara två som hade gått i 6 år i folkskola. Det var jag som hade gått i Bjurbäck. Och den andra, han kom söder om Arvidsjaur från en liten by som heter Saltmyran. Sen de som hade gått mest skola, de hade gått upp till 4 år i 5 år i radskola, så att det var lite skillnad på bakgrund i kunskaper. Hur som helst, så klarade jag av det hela och fick åka ner till Ljungbyhed. 156 stycken. Sen så började vi då på flygskolan. Och det var då ordning, reda och disciplin. Där var det så att man gallrades efterhand under flygningen. Vi började på en liten maskin som heter SK-25. Det var en propellermaskin som inte hade radio, fast landställ. Och det enda man behövde manövrera, det var en klaff när man landade. Och jag konstaterade att den klaffen var inte särskilt viktig. Man hände inte så mycket. Jag klarade mig det bra utbildningen, så jag fick vara första man som fick flyga ensam med SK-25. Det var inget konstigt med det. Vi flög 54 timmar flög jag. Sen kom vi på typ 2, det var SK-16, en propellermaskin. Stor var den och motor som stod långt fram, så man såg inget framåt. Så man fick åka i zigzag. Och den var betydligt svårare. Och då var det olika moment, så blev det så här att vi samlas i flygarhallen en gång i veckan. Och då blev det som regel så att det var betygssättning hela tiden. De ropade upp några namn som skulle gå till skolchefen, och då lärde vi oss snart att det var de som fick sparken och sluta. Så det var inte så helt klart där. Sen gjorde jag en speciell grej som borde gett mig kicken, och det var att jag var uppe och flög med SK-16 och hamnade över moln. Och vi hade inte lärt oss att flyga i moln med instrument. Då var det en annan SK-16 som cyklade omkring där uppe. Och så hade man lärt om jaktstil och man kurvade och försökte komma bakom den andra. Så jag tänkte, det var intressant, så jag började svänga och den andra gjorde jag också. Så höll vi på där några minuter, sen vann den andra killen då, kom bakom mig. Och sen hörde jag en bister röst att jag skulle ansluta, lägga min till så den 10 meter vid sidan. Och då tänkte jag, nu är goda råd dyra, för jag var själva avdelningschefen. Och sen körde han svängar och loopingar och avancerade flygningar. Han flög en hel timme med mig. Jag tänkte, det här är det sista jag ska aldrig ge mig, jag ska hänga med honom. Och det gjorde jag. Sen landade vi och sen hade han genomgång efter flygning. Jag hade aldrig flugit i förband då. Och de som skulle flyga med en maskin vi hade och han, de kom ju inte upp, för vi var ju uppe en timme för länge. Ja, det var det. Han sa inget mer. Jag har bara satt och väntat i flygarhallen nu att jag skulle bli uppropad. Icke ett knäpp. Jag har bedömt efteråt att han tänkte att han hängde med så i avancerade saker som han inte var utbildad för. Det kanske blir någonting av honom. Det var min personliga reflektion. Jag hörde inte ens min flygare visste någonting. Det var det. Det var själva Ljungbyhed. Sen kom vi då, skulle ut på förband. Och jag kom till Barkarby, ovanför Stockholm. Och då fick jag börja flyga J-17 Vampire. Det var en maskin med två stjärtbombar. SK-16 som jag hade flugit. Den gick i marschfart 230. Vampire, den marschade på 800. Och det var ingen dubbelkommando. Så vi fick öva då. Vi fick flytta till Västerås för att bygga en bana på Barkarby. Och sen fick vi då lära oss alla instrument och så fick vi åka ut till banändan och dra på fullgas och dra av ganska fort så man kunde stanna på banan. Så vi vande oss vid instrument och sådär. Och efter ett par gånger sådana övningar så var det dags att dra på för fullt och starta. Och en av mina första flygningar, det var speciellt intressant. Vi skulle köra lågnavigering långt upp i Dalarna förbi Sälen och så småningom sväng och komma förbi Uppsala. Och då var det så låga moln så att övningsledningen hade kallat tillbaks. Alla måste landa snarast innan det blev alldeles för svårt väder. Jag hade hunnit så långt, jag hörde inte detta, jag flög runt. Jag kommer fortfarande ihåg när jag närmar mig Uppsala. Så låg halva domkyrkan i moln, så jag tänkte det är inte klokt att vi som är orutinerade ska flyga i sånt här väder. Men jag kom tillbaks och då hade han chefen genomgång, då var generalen Thunberg och hörde. Jag tänkte det är nog inte dags att avslöja nu att jag inte blir återkallad utan jag höll tyst. Det var väl en liten flygning med Vampire. Vi hinner nog med lite grann med 29 också. 29 den flög jag in med på i 1953 på hösten. Och den var speciell, det var en modern maskin, pilvingad, som hade speciella egenskaper. Och vi hann inte riktigt med utbildningen. Så när vi var uppe 6 stycken första gången på Barkarby och så skulle vi flyga ett landningsvarv på 4000 meter, ta ut ställ och klaffar inför landning. Då gick 5 av de här 6 i spinn okontrollerad läge för att man var inte van när pilbyggnaden inte fått rätt instruktion. Och jag gjorde några väldiga slängar men jag fällde in det. Jag tänkte det här går inte. Och man skulle inte använda sidor heller. Och sen åkte ner och landade. Och jag, instinktivt så gjorde jag som jag gjort förut med andra flygplan. Använde sidor och jag landade utan anmärkning. En av de andra han dunkade i och studsade 5 meter upp. Nästa hopp 10 meter och sen 15 och sen ner. Och sen lyckades han rulla av banan och sen kuperade han motorn och gick ut och sa aldrig mer. Tyvärr var det väl så att 29 var ganska svår så att på kort tid så havererade flera av mina kamrater och de avled på kuppen så att det var ett ordentligt manfall. Så av de 72 som gick ut i Ljungbyhed efter första året så hade 12 havererat så det var en ordentlig åtgång. Nu får vi ha en liten musik på detta. Ja, då tar vi snabbinflygning på J-33 Hawker Hunter och den flyger in på 58 och jag hörde till saken att när jag gick i Ljungbyhed så var Hawker Hunter ett provflygplan som tyckte var väldigt snyggt men det lyckades jag få flyga och sen åker jag ut för ett blixtnedslag också men det får vi ta en annan gång för jag medger inte tiden. Utan jag flög Hawker Hunter och den var väldigt fin och man kunde flyga över ljud. Sen hoppar vi direkt till J-35. Och den skulle jag flyga in med på 62 04 17. Men så då fick jag förhinder. Jag hade varit bäst på provet, så jag skulle flyga först till Uppsala. Men 6:30 på morgonen när jag slog att Uppsala från Stockholm, då sa hösten det att jag måste in på allmänna beben. Ja, men du får bestämma, så jag ska ju flyga. Ja, då var det bäst att åka i alla fall. Och det blev så pass brått så vi åkte från Sjöndal som var södra, en söderförort. Och när vi kom till Gustav Adolfs torg, då höll på att komma barn. Och då var det kö i rondellen, så jag fick köra tvärs över torget upp till allmänna BB. Och när jag kom fram dit, då var en syster stod i dörren. Och jag sa till, rulla fram en vagn, sa jag. Och hon tittade på mig och sa, en orolig blivande förälder. Gör så, sa jag bestämt, och det gjorde hon. Och sen parkerade jag bilen. Och när jag kom tillbaka så var dottern född på vagnen precis i ingången, så jag hade rätt. Det var försening på en dag med inflygning på Draken. Den flög jag alltså in med den 18, 04:18. Sen började jag köra flyguppvisning med enskilt, och jag var i ett nytt plan. Och det blev så att jag var ute och fick representera i enskilda uppvisningar, och speciellt kan jag nämna att jag var 10 gånger på besök, och det var US Navy Test Pilot School och US Air Space Pilot School. De var på Linköping, de kom varje år. Och jag var nedkallad varje år. Och det var ju intressant så tillvida att jag fick väldigt många internationella kontakter. För det var ju en stor spridning på dem. Det var det enskilt. Sen så 69, då hade vi innan det, så hade förbandet börjat ha egna uppvisningsgrupper. Men sen kom man fram till att det vore mer bättre om man hade det på ett ställe. Och då kom det till Uppsala, och jag blev utsedd att vara gruppchef. Och sen ledde jag den här Drakengruppen, som jag nu rekommenderar att den kommer finnas på kommunen på info. Det finns en folder på 4 sidor. För jag kan ju inte visa bilder här, så de som är intresserade kan gå dit till info och fråga efter en folder med Drakengruppen. Den finns där. Lyckas vi med det. Sen om vi tittar på uppvisningarna, så flög vi då på flygdagar. Jag ledde gruppen i 9 år, från 69 till 01 till 1978 och 09:30. Och då var vi runt på alla flygdagar. Jag kan närma mig när flygvapen var 50 år. Då var det 60-70 000 på 3 ställen. Det firas i Ljungbyhed, det firas i Linköping och Östersund. Så det var en enorm uppslutning. Sen kan man också konstatera att eftersom vi körde på 57 flygdagar på sommaren och sen skulle tjänstgöra på vardagarna, så blev det ingen ledig tid. Och sen hade vi andra besök, så vi hade ungefär 30-35 uppvisningar per år. Och det mynnade ut i att man kunde skjuta på ledigt semester, för exempel då på den tiden. Årssemester kunde man ta ut före maj nästa år. Men så det var inte möjligt för oss, för att då hade vi redan säsongen börjat. Så det blev resultatet att för mig under den här perioden så frös det alltid in 2 veckor semester som jag inte hann ta ut. Och då hade vi ingen bestämmelse som man fick betalt för det heller. Och därför var vi samma killar som flög där mycket, och det var ju eftertäckat. Men då visste ju också att det kostade, för hade man sagt vi ska vara med på en flygdag fick man vara. Det fanns någon som fick skjuta på bröllop med mera, jag fick skjuta på konfirmation och sånt där. Det gällde att ställa upp då. Så det var mycket intressant. Ja, vi tar nog en liten dagar nu. Ja, då får vi fortsätta. Då tar vi upp 1967. Så landade 10 MiG-21 från Ryssland i Uppsala. Och jag var där och hade enskild flyguppvisning för dem och tog en massa grejer. Jag var inbjuden på kvällen, men jag hann inte vara med på middagen, för jag tillhörde Tullinge då. Senare blev jag nedbjuden, och där fick man träffa många höga generaler, och jag fick guldklocka, och den gick väldigt massa år. Ja, den går faktiskt än. Och de var så intresserade att vi skulle komma på återbesök. Och det var planerat till 68 till Moskva. Men då kom den här krisen i Tjeckoslovakien. Så att det blev inställt. Och det sköts och sköts mera. Och det slutade ju med att de ville fick för sig att jag kanske kunde en del om det här när jag blev. Så jag blev inbjuden på ambassaden flera gånger på alla högtidligheter. Och då förstod jag att de började följa upp mig. Och det gjorde de så och KGB lyssnade väl mig. Så att jag hade sen besök varje år från 67 ända till 2001. Då kom alltid från tavelförsäljare med mer än de ville ha koll på mig. När vi sen kom till Moskva, då hinner inte med att redogöra för själva flygningen. Men då hade vi uppvisningen på onsdagen. Och först flög ryssarna med sin grupp och de var ganska mesiga för att de fick order från marken. Och det är inte så lätt att få någon fart på det. I vårt fall så var jag som bestämde. Jag hade med mig grabbarna som flög i Drakengruppen fast det inte var officiellt. Så vi flög väldigt främt. Så de var alldeles tagna. Och så avslutade vi in till banan på en lite högre än själva banan. Då satt alla generaler ungefär 50 meter från banan. Och när vi skulle avsluta så flög jag lågt med gruppen, sikta under dem. Och de var skräckslagna så att de slängde sig platt på marken så mössorna for åt alla håll. Och det går fortfarande, kommer man ihåg, att jag är den enda som fått generalen att slänga sig på marken. Det kommer hon fortfarande. Jag får hälsningar från ambassadpersonal. Som var mycket imponerade. Sen var det tänkt att jag skulle kunna få flyga solo också. Men de var nöjda ändå med gruppen. Så det blev inget. Ja, vi får ta vad har vi någon kort musiksnutt kvar?
It's good to be with you. June said she knew there'd be some people from the south here tonight because some of you guys get out here in California.
Ja, tiden rinner iväg så enormt fort här. Jag kan bara påminna de som vill se flygvapens rakgrupp, en liten folder, så finns de på kommunen på FS Info. Och den rekommenderar jag. Sen får jag säga att det är väldigt korta timmar jag har här i Mullsjö. Jag tycker jag har runnit iväg alldeles för fort. Jag hinner inte få med allting. Men man kan väl säga så här. Att ja, man kan tala lite grann om det här med höjd och syrgas. Vi flyger alltså med syrgas förklaras. På 3500 meter och så syrgasen till automatiskt. Där vi har hjälm och syrgasmask på oss. Och sen blandas det så att vi kan få flyga upp till 17 000 meter. Och man kan säga utan tryckdräck kan man inte flyga högre än 19 000 meter. För det trycket så lågt så då kokar blodet så då avlider man. Så för oss är det viktigt att vi har tryck faktiskt. Lite grann. Det var den ena. Flygdräkten, eller vi har förklarat G-krafter. Så har vi precis som en korsett som damerna runt magen och runt benen med dubbla lager som man pumpar in luft som man kan krama åt lite grann så blodet stannar lite här upp till i huvudet. Det hjälper 1,5G. Men det är också tröttande. Så det är mycket med det här. Men som sagt var, vi får väl avsluta med en trevlig sång och jag tyckte det var trevligt att vara här. Det är bara mina så korta timmar. Tack för mig.
Marching in, oh, when the saints go marching in.